Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns det en oro för hur det kommer att bli till sommaren. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Normark. Det har larmats under våren om vattensituationen i Skåne. Dimitri Lennartsson, miljöreporter på Ekot. Hur märks det av, du som bor i Skåne?
Ja, men den här jättelåga Vombsjön är ju ett tydligt synligt exempel om man har vägarna förbi där. Något bevattningsförbud har ju ännu inte införts, så de konsekvenserna har vi inte riktigt sett än i samhället. Mm. Men för mig som Malmöbo och pappa så märks det nog en del i vardagslivet, upplever jag när jag skjutsar mitt barn till förskolan, att det har varit sällan under det här året och även lite längre bak som regnkläderna behövt kläs på mitt barn.
Okej.
Det är någonting jag brukar svära över på cykeln, att man alltid glömmer att ta på sig regnbyxorna. Men jag tycker att det har inte varit så många gånger det har hänt.
Så märkbart mindre regn?
Ja, men jag upplever det. Ja. Sen bor jag i Malmö och har min lilla värld och bubbla utgå från. Men det är i alla fall min upplevelse.
Men om man tittar utanför Malmö då?
Ja, men det finns ju de som märker av det här rådande läget betydligt mer redan nu. Ja, jag bor i lägenhet och har kommunalt vatten i kranen. Men det finns ju väldigt många som har egen vattenbrunn som är beroende av grundvattnet. Som lantbrukaren Christian Gustafsson som jag har träffat. Han har drygt 200 nötkreatur. Mm. Och det som oroar honom är att larmet om de här låga grundvattennivåerna, att det kom så tidigt i år. För vi har ju en ganska oviss sommar framför oss.
Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som. Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
Mm. Ja, men Christian har ju insett att han behöver en ny brunn och den andra funkar inte riktigt som det ska. Liksom. Intaget av vatten är för lite, det kommer in luft i systemet och det som står på spel här är ju vattnet till hans djur.
Mm.
Och det här är han ju absolut inte ensam om.
Harald Andersson här på Klotet, varför händer det här i Skåne just nu?
Ja, men det handlar ju om att det har varit mindre regn i Skåne och i södra Sverige i ett par år nu. Mindre regn än vanligt.
Mm.
Men också om hur vattensystemet ser ut som vi kommer komma in på i programmet. Sen har man få sjöar. Man är alltså grundvattenberoende. Och det här är ju då en sån geologisk egenskap i landskapet Skåne som gör att man är extra utsatt.
Mm. Vi säger välkommen till Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
Ja, god middag.
God middag. Du Kenneth, du kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Lund, vilket vi ska nämna. Men du är också forskningschef på Sydvatten som producerar dricksvatten till 1 miljon invånare i västra Skåne. Är Skåne extra vattenkänsligt?
Alltså, vi behöver ju vatten i hela Sverige, men i Skåne så är det en rätt så liten yta. Det är få sjöar och ganska små sjöar, de sjöar som finns. Och sen är jordbrukets andel av markanvändningen jättehög. Det är ju brödkorgen i Sverige, Sveriges kornbod. I alla fall så är exploateringen av marken så pass långtgående så att de här klimatförändringarna som vi ser i hela världen, de syns lite tydligare i Skåne jämfört med resten av Sverige. Men det som vi märker i Skåne nu, det kommer ju att påverka resten av Sverige, i alla fall upp till Dalälven under de kommande 10 åren. Så att det här är ju föraning om hur det kommer att se ut i resten av Sverige.
Mm. Under våren så har det alltså varit rekordlåga nivåer i Vombsjön. Dimitri Lennartsson, vad spelar den här sjön för roll för dricksvattenförsörjningen i Skåne?
En jätteviktig roll. Alltså vi pratar om hundratusentals människor som får sitt dricksvatten från Vombsjön. Vattnet behandlas och renas i vattenverk, en komplicerad och stor process, och sen skickas ut till 17 kommuner i västra Skåne.
Mm.
Så när vattennivån i Vombsjön under vintern här i februari var den lägsta någonsin sedan mätningarna började 1969, så skapade det såklart en hel del oro.
Ja, och det borde egentligen vara så att det är gott om vatten där nu, Harald.
Ja, på den här tiden på året ska egentligen vattennivåerna i både sjöar och grundvatten vara som högst, eller i alla fall kring mars-april, tidig vår. Och sen när våren kommer igång ordentligt och växterna börjar gro, då suger ju de upp det mesta av det regn som kommer. Och dessutom gör sommarvärmen att mycket av regnet dunstar bort innan det kan rinna ner till sjöar eller söka sig ner till grundvattenkällor nere i jorden. Så det är alltså på vinterhalvåret som vattnet i sjöar och grundvattendepåer fylls på.
Mm. Men vattennivån har alltså varit rekordlåg i Vombsjön under våren. Kenneth M. Persson, hur hamnar vi här?
Ja, den viktigaste förklaringen är ju såklart att det inte har regnat. Men vad man kan säga är ju att vi är dimensionerade för en viss förbrukning. Och om det går att få ner förbrukningen per person så kommer ju vattnet som finns ändå i systemet att räcka längre.
Men blev du förvånad det här året att nivåerna var så låga i Vombsjön som är viktig för Skånes vattenförsörjning?
Tyvärr så är ju detta något som forskare och hydrologer har pratat om sen sent 1990-tal när man började titta på djupet på det vi kallar klimatförändringarna och effekterna av klimatförändringarna. Det slår tydligare mellan perioder med mycket nederbörd och perioder med lite nederbörd.
Mm.
Och den variabiliteten, den ser vi tydligare och tydligare även i Sverige.
Ja, men om vi tittar på det här med de här låga nivåerna i Vombsjön så är det just den här känslan av att det kan ställa till problem för Skåne och de som bor i Skåne. Är det så?
Ja, redan nu så har ju de stora leverantörerna av dricksvatten har gått ut och vädjat till användarna att försöka minska sin vattenförbrukning, att titta över hur man fyller på pooler, att tänka efter, att inte vattna gräsmattorna när det är dagsljus, att generellt sett fundera på sin vattenförbrukning och säga om jag verkligen behöver använda vattnet som jag gör nu.
Okej. Okay. I Vombsjön är det alltså låga nivåer, men det finns en annan viktig vattenkälla, sjön Bolmen, där är nivåerna bättre. Kenneth, kan man göra så att när nivåerna är låga i Vombsjön att man liksom använder Bolmens vatten mer?
Jajamän, och det finns även andra tillgängliga vattenresurser, men det är precis så som systemet är uppbyggt och det har en automatisk resiliens eftersom bägge vattenverken har en väldigt hög kapacitet. Så är det svårt att leverera från det ena vattenverket så kan det andra vattenverket träda in och ta hand om kompletterande leveranser.
Och sjöarnas vatten är en sak, men sen så har vi ju grundvattnet, Harald.
Ja, och vad det gäller grundvattnet i Skåne så är nivåerna under och på sina håll mycket under de genomsnittliga nivåerna för den här veckan på året. Det här enligt mätningar från SGU, Sveriges geologiska undersökning.
Mm.
I östra Skåne till exempel så kommer ju mycket av dricksvattnet från en grundvattentäkt under Kristianstadslätten.
Och det här då att grundvattennivåerna är så pass låga som de är nu, hur pass stort problem är det?
Det är ju en stor utmaning eftersom låga grundvattennivåer och låga sjönivåer är ju symptom på samma förhållande. Det vill säga att det har regnat för lite, eller det har regnat lite under en längre period.
Mm.
Men de som har egna brunnar, då är ju brunnarna rent fysiskt begränsade hur djupa de är. Och självklart så gör man ju brunnen lite djupare än vad som grundvattenytan behöver. Men om man har väldigt låga grundvattennivåer så finns det en risk att den brunnen man har den faktiskt sinar, att det blir torrt i den för att den räcker inte ner till den grundvattennivån som finns kvar.
Ja just det, Dimitri, du träffade ju lantbrukaren Christian Gustafsson. Han planerar ju att borra ny brunn för sina tjurar. Vad ser han för konsekvenser av att vattensituationen och grundvattnet, att det ser ut som det gör?
Ja, men det värsta vore ju precis som Kenneth varit inne på, om det tog slut, om det sinar liksom i brunnen. Han är ju företagare, har eget lantbruk, producerar nötkött och det kräver förstås mycket mer vatten än för en vanlig privatperson. Men samtidigt, efter att ha varit med om torkan 2018 så verkar Christian ganska luttrad och han har en egen liten beredskapsplan, en plan B som han kallar det för. Och nu försöker han bara spara på vattnet så gott han kan.
Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar, eller kanske inte tvätta den alls, utan spara lite på det. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls. Sen är det ju att man har någon plan B, som jag har en gammal brunn eller en gammal borra ute på ett bete, där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut.
Är du orolig just nu?
Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
Christian har lite backup-planer.
Ja, han har ju den här vattenborran, eller en extra brunn, vi kan kalla det för det, som man kan använda sig av. Det är en del mer arbete, den ligger en bit bort, så han måste hämta vattnet där. Men ja, så han vill ju framförallt fixa en ny ordinarie brunn först, så fort den här brunnsborraren har tid att hjälpa honom.
Kenneth, vad tänker du om det Christian säger?
Ja, det är ju klok lantbrukare. Han tänker ju helt rätt, tycker jag. Och kommunerna har också samma grundinställning, att man behöver ha en uthållighet i sina vattenleveranser på ett annat sätt än vad man kanske känt att man behövde förr i tiden. Den här torkan 2018 som nämndes i inslaget, det är ju verkligen en påminnelse om att det kan bli jättestora ansträngningar för samhället om det blir en torka. Och torkan var faktiskt inte mer än 6 månader. Det var ingen fantastisk biblisk torka, 7 års torka, utan det var en begränsad tid. Och om jag får säga, SGU som är vår utmärkta myndighet för att bland annat för att ha koll på grundvattenförhållanden, när de presenterade grundvattentillståndet i Sverige i mars 2018, så konstaterade de att då i mars 2018 så var nivåerna hyfsat fyllda. Så att det som hände ifrån att det var bra med fyllda grundvattenmagasin till att det var riktigt, riktigt, riktigt torrt, det var bara att det kom ett regn.
Ja, just
det var
det.
Bristen på regnet som gjorde att det blev sådana stora konsekvenser. Och för lantbrukare eller för kommuner så är det jätteviktigt att då ha en extra borra ute på stycket eller i fältet. Nej, men att ha reserver, att inte förlita sig bara på ett ställe, utan som Sydvattens del, att ha 2 stora sjöar som vattentäkter för vattenförsörjningen, och sen dessutom så är ju Ringsjön en reservvattentäkt för att klara av de här stora påkänningarna som det kommer av att det är torrt under längre perioder.
Ja, men nu är det ju torrt, och det har varit torrt en längre period, och det är låga nivåer i Vombsjön och på sina håll också låga nivåer i grundvattnet. Men sen så har vi ju det här också att det sker läckage i ledningarna. Det rinner ut vatten när det inte borde göra det, och på ställen där det inte borde ske.
Alltså, det är ju ett betydande problem. Läckagefaktorn i Sverige är ungefär 17%. Så att av allt dricksvatten som levereras ut ifrån vattenverken i Sverige så försvinner 17% innan det kommer fram till kund. Det är jättemycket vatten.
Det låter ju jättemycket.
Ja, det är jättemycket. Där finns ju naturligtvis massor med saker att förändra. Det handlar om att se över var någonstans det läcker. Det handlar om att reparera gamla ledningar. Det handlar kanske om att acceptera att lägga nya ledningar för att ersätta utslitna ledningar. Det handlar om att jobba med ledningsnätets tryck. Så att man kan ha kanske mer flexibel trycksättning, för att under perioderna uttaget är litet så ska man inte pressa för mycket så att det läcker onödigt mycket ut. Allt detta kostar jättemycket pengar. Såklart.
Ja, det gör ju det. Mm. Och vad jag har förstått så är det här är ju inte ett problem som bara finns i Skåne, utan det här gäller ju för stora delar av Sverige. Att man har gamla vattenledningssystem som också behöver repareras och bytas ut. Harald, vad är det vi pratar om för åtgärder här?
Ja, jag har pratat med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, alltså vattenbolagens branschorganisation. Svenskt Vatten har gjort en uppskattning på kostnaderna för de investeringar som de ser behövs för att rusta upp det svenska vattensystemet. Och de landar på enorma siffror. Fram till 2040 så behövs minst 560 miljarder kronor för att rusta upp och bygga nya ledningar, vattenverk och reningsverk.
Och det är faktiskt nästan 10% av Sveriges BNP, så att det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Och det går också att sätta det här i ljuset av Sveriges infrastrukturplan som lanserades här ganska nyligen. Och då pratar man under en 12-årsperiod att man ska lägga ner historiskt mycket pengar på den. Och då är det 1200 miljarder. Eller för den delen kärnkraften, där vi pratar om 400 miljarder. Och i vårt fall pratar vi alltså om vatteninfrastruktur på 560 miljarder. Så att det är mycket pengar även om man sätter det i perspektiv till andra stora samhällsinvesteringar.
Så det är alltså jättesatsningar som vi pratar om här, som vad som skulle behövas för att rusta upp svenska vattensystemet, Kenneth?
Ja, då kanske man inte måste byta allting på en gång, utan man kan börja med att inventera vad man har störst bekymmer med läckor och sen så åtgärda de delarna. Men ja, det är alldeles sant att vi behöver, på samma sätt som för all annan infrastruktur i samhället, så behöver vi vårda och utveckla och framtidssäkra den infrastruktur vi har för vatten och avlopp. Tyvärr är det så att det kan bara betalas med de som använder infrastrukturen, alltså vattenanvändarna.
Ett exempel på hur eftersatt Sveriges vattensystem är på sina ställen, det fick vi för ett par veckor sedan i Malmö.
I just came in with the boat and then it started to smell a lot.
But you didn't know why?
No. But now I know why. It looks like shit. You can see also here like a condom.
Ja, allt möjligt flyter runt i kanalen i Malmö efter avloppsutsläppet tidigare i veckan. Och under veckan har även flera döda fiskar hittats.
Ja, här hörde vi alltså en tysk turist som hette Tom Cruise, eller Tom Kruse, ett ganska osannolikt namn, Harald.
Verkligen.
Ja, han var med i SVT och gjorde obehagliga upptäckter i Malmös vatten. Vattenläcka i ledningarna gjorde att man behövde släppa ut avloppsvatten i kanalerna i Malmö, Dimitri.
Ja, men en ganska otrevlig smocka här i Malmö ovanpå situationen med vattenbristen, när 300 liter illaluktande avloppsvatten i sekunden släpptes ut i kanalen här tidigare i maj. Anledningen är en 65-årig betongledning som alltså gick sönder och började läcka. Och som vi hörde i inslaget, det här var ju inte bra för miljön. Det ledde ju till döda fiskar, förorenat vatten, högre bakteriehalter såklart. Verksamheter såsom en wakeboardanläggning fick pausa och inte kunde vara i vattnet förstås. Och sen har det lett till en hel del badförbud på flera platser i havet runt Malmö på grund av risk för att bajsvattnet runnit ut även där.
Inte så trevligt. Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära. Varför blev man tvungen att göra så här i Malmö?
Ledningsläckan blev för stor. Det gick inte att hantera det läckaget, för det hamnar när ledningen läcker i marken så rinner avloppsvattnet ut någonstans. Och det påverkar för stort område för att man skulle kunna acceptera att läckan pågick. Så det gällde att stoppa läckan och täta ledningen. Och sen så bedömde väl VSID att det här var det snabbaste sättet som det gick att reparera på, att öppna för förbeledning, alltså breddning av avloppsvattnet under en kort period och sen göra en snabb insats och reparera. Men grundfrågan är ju naturligtvis att ledningsnäten är, även på avloppssidan, är delvis ålderstigna. De är väl använda och slitna och de behöver underhållas, precis som på dricksvattensidan. Och det arbetet måste göras planerat och regelmässigt.
Så vi har alltså ett eftersatt vattenledningssystem, och i kombination då med låga nivåer i viktiga vattentäkter. Hur ser oron ut inför sommaren, Dimitri?
Ja, men främst oron är väl att det ska bli ännu mer utmanande läge. Vi vet ju att folk nu, det är maj, det är varmt, är igång i sina trädgårdar, de hittar på mer saker utomhus, vattnar blommor, fyller sina pooler, svettas, springer, dricker och blir mer törstiga. Sommaren är ju inte den årstid då vattnet brukar fyllas på, utan snarare det är ju den årstiden vi blir av med massa vatten. Och är det så att vi kommer att bli av med ännu mer vatten om det blir en torr sommar, så är inte det bra. Och vi har ju, som vi hade med exemplet Christian Gustafsson, ett lantbruk med djur. Kommer rimligen vilja dricka ännu mer om det blir väldigt varmt, exempelvis. Och det här är ju vatten som vi inte riktigt har till vårt förfogande just nu. Och då kan det ju bli så pass kritiskt att myndigheterna inför olika restriktioner.
Ja, hur ser det ut där, Harald? Vad kan man göra?
Ja, alltså det kan ju bli aktuellt då med bevattningsförbud på sina håll, vad jag förstår, beroende på hur situationen utvecklas. Och då får man alltså bara använda dricksvatten, alltså vatten i kranen, till mat, dryck och hygien.
Mm.
Och det är faktiskt redan nu bevattningsförbud i det lilla samhället Hurva i Eslövs kommun. Där får man då sitt vatten från en lokalt borrad brunn. Så man är orolig för att det ska ta slut om man inte får ner användningen.
Du, Kenneth, det här med bevattningsförbud, varför känns det som en, vad ska man säga, en, inte sista åtgärd, men ändå någonting som man liksom dröjer med att använda sig av?
Bevattningsförbuden, de är rätt så omfattande. När kommunen eller huvudmannen för VA-systemet berättar att nu gäller ett bevattningsförbud, så är det ju inte bara att det är förbjudet att vattna sina gräsmattor, utan det betyder att man får bara använda dricksvattnet till livsmedel, alltså till mathållning, till renhållning i hemmet och tvätt och toalett. Så att man får inte använda det till exempel för att tvätta bilen, det är förbjudet. Man får inte använda det för att ta bort klotter, om det är någon slyngel som har klottrat på planket där hemma, så får man inte tvätta med vatten. Man får inte använda det för tvätt någonstans utanför hemmet. Renhållning av fasader eller om man har mossa på taket eller vad man nu kan ha för någon bekymmer. Men du får inte använda vatten till någonting annat än just kost, livsmedel, renhållning i hemmet, vatten, spola vatten och tvätta kläder och sånt där. Så att det blir en ganska omfattande inskränkning på hur man får lov att använda vatten. Och det finns ett antal företag, exempel fasadklotterbekämpare eller taktvättare eller vad man nu kan vara för någonting, biltvättare, där som en sån förbud, det kan innebära att de inte får lov att fortsätta sin verksamhet.
Ja, just det, så det påverkar ju en hel del förstås.
Ja, ja.
Och den här inskränkningen då i liksom privatpersoners liv och användande av vatten, är det också någonting man drar sig för? Nu spekulerar jag, men jag tänker kring pandemin var det ju också, det blev diskussioner kring såna här åtgärder, den här typen av åtgärder. Att sätta förbud och restriktioner.
Ja, rätt. Självklart så är det en betydande inskränkning. Och sen så ska ju förbudet upprätthållas. Om det ska vara någon mening med det, så måste man ha kontrollanter som åker omkring och ser om folk vattnar sina gräsmattor eller tvättar sin bil och sånt där.
Mm.
Så att det blir att man flyttar sig mot en mer polisiär situation, en mer kontrollerande situation. Så naturligtvis, så länge man kan slippa det, så är det ju trevligare för alla inblandade parter.
Mm. Och du är forskningschef på Sydvatten. Alltså, hur allvarligt ser du på vattensituationen i Skåne just för sommaren som kommer snart?
Ja, vi kommer att klara det, så att där är vatten så att det räcker till skåningarnas behov. Men jag är rejält bekymrad över att vår förbrukning är så pass hög.
Mm.
Och att de förslag och de resonemang vi har fört ifrån VA-huvudmännen mot användare inte riktigt har fått ett genomslag, så att vi kan se en minskad förbrukning, tydlig minskad förbrukning. Ofta avfärdas de här förslagen att man ska duscha kortare tid, man ska stänga vattnet när man borstar tänderna och sånt där, som att det är mer polityr på ytan, att man inte angriper grundproblemet. Men det är vi människor som använder vattnet. Alltså det är okej att det är läckor, och läckorna ska åtgärdas. Men utöver det så är det ju att vi använder vatten, och vi har en väldigt lättsinnig inställning till hur vi använder vatten. Att vi ser vattnet som en i princip oändlig resurs. Vi kan bara öppna kranen och så har vi vattnet där, precis till vad vi vill använda det för.
Just det.
Och jag tror verkligen att vi behöver jobba med att uppmärksamma för alla samhällsmedborgare från förskolebarnen och uppåt i åldrarna att vatten är en fantastisk resurs som dessutom inte går att ersätta med någonting annat. Vattnet behöver vi för så otroligt många verksamheter, och vi måste vårda det vatten vi har så att vi ser till att det räcker för det som vattnet ska användas till.
Mm. Så om vi blickar längre framåt, det är ju inte bara en enstaka sommar som vi ska klara av. Klimatförändringarna påverkar tillgången på vattnet. Hur ser scenarierna ut framöver för Skånes vattentillgång då, Harald?
Ja, klimatförändringarna kommer göra våra vårar och somrar varmare samtidigt som det kommer att regna mer, visar forskningen. Men eftersom mer värme gör att växtperioden under sommarhalvåret förlängs så kommer den här ökade regnmängden inte kunna fylla på sjöar och grundvatten lika bra ändå eftersom växtligheten kommer suga upp regnvattnet under en längre del av året.
Okay.
Så det här fönstret för grundvattenpåfyllning och påfyllning i sjöarna under vinterperioden kommer helt enkelt bli kortare.
Mm.
Och med ett i regel varmare väder så avdunstar också mer vatten så det blir helt enkelt mindre möjlighet för vattnet att fyllas på.
Mm, vad sätter det här för press på vattenförsörjningen, Kenneth Persson?
Det här är ju fakta och det här är ju verklighet. Vi ser ju redan nu att vi är inne i den här tidsövergången till att växtodlingssäsongen förlängs och att påfyllningsperioden kortas. Det vi måste göra är att vi måste jobba inom det vi kallar hela avrinningsområdet. Alltså när det regnar så begränsas regnets rörelser när det väl hamnat på marken av topografin.
Mm.
Och ja, ett avrinningsområde det är ju inom det område där som allt vatten kommer att hamna och dräneras via ett vattendrag. Och vatten, när väl vattnet hamnar på land så kommer det inte att rinna uppåt utan det rinner ju neråt.
Mm.
Så att man får jobba med hur mycket vatten som man har i hela avrinningsområdet och sen så titta över hur man kan fördröja vattnet för att den nederbörden som faller på marken det är ju en resurs. Det kommer ju räcka till de kommunala behoven. Det som vi nog kommer ha störst eller tydligaste utmaningar för det är ju lantbruket.
Mm.
Eftersom vårt lantbruk idag är ju baserat i stort sett helt på regn. Att man har väldigt lite konstbevattning för odlingen.
Ja, hur är det där Harald? Det är inte så att man i en klimatförändrad värld eller klimatförändrat Sverige så kommer man att behöva bevattna spannmålet till en viss del?
Jo, precis. Alltså, idag så går ungefär 4% av Sveriges totala sötvattenförbrukning till jordbruket.
Mm.
Men jag har kollat på forskning från SMHI och där har de gjort olika bedömningar om hur mycket bevattning som skulle kunna behövas vid nästa sekelskifte, alltså vid år 2100, om man bara ser till vad faktiskt växterna behöver.
Mm.
Och då har man kollat på olika sådana här scenarier för växtgasutsläpp och medföljande klimatförändringar. Och vid ett så kallat måttligt utsläppsscenario där uppvärmningen begränsas till 2-3 grader, då skulle man kunna hamna i en uppvärmning som gör att vi behöver motsvarande nästan 40% av Sveriges totala vattenförbrukning idag till bevattning. Alltså från 4% idag till bevattning i jordbruket till nästan 40% av dagens sötvattensförbrukning till jordbruket.
Mm, vad säger du Kenneth om det? Det låter ju jättemycket. Går det ens?
Ja, det går. Alltså, det är jättemycket, det är helt rätt. Men vi behöver ställa om hur vi lagrar vatten i landskapet.
Mm.
Så att vi behöver ha fler platser för dammar. Vi behöver ha bättre grundvattenbildning. Vi behöver titta över våra alla hårdgjorda ytor att vi kanske öppnar för att grundvatten kan bildas även på sådana ställen där som det idag är väldigt kort uppehållstid. Men om man räknar på hur mycket vatten som vi får från himlen så alltså vi använder någonstans en 2% av regnet som vi får från himlen. Det använder vi idag tekniskt. Om vi skulle dubbla det till 4% så är det långt ifrån hur man har det på Cypern eller Italien eller Spanien.
Mm.
Så att det är klart att vi fixar det. Men återigen, alltså, det här fixar inte för att man sitter och drömmer om att det ska bli bra, utan det här kräver riktiga investeringar, det kräver riktiga beslut, det kräver att man tittar på avrinningsområdets dynamik, att man tittar på var kan man spara vatten. Alltså, det är en massa besvärliga beslut som kommer att påverka markägare, som kommer att påverka kommuner och som kommer att kosta. Och vi behöver hitta sätt att betala det.
Ja, och om man tänker sig också att vattenbehoven ökar så här pass mycket, som exemplet med jordbruket, kan man tänka sig också då att det blir en ökande vattenkonkurrens mellan olika delar och samhällsfunktioner?
Det kan vi nog förvänta oss att vi får. Och en konkurrenssituation måste man lösa med samtal.
Mm.
Och att man dels kartlägga hur mycket vattentillgångar finns det och sen att vi funderar på hur ska den här vattentillgången fördelas rimligtvis mellan de olika intressenter som det finns. Jordbruket, industrin, skogsbruket, kommunerna Och inte minst biologisk mångfald. Därför att det vatten som vi lånar ifrån naturen, det innebär också att vi minskar möjligheten för grodor och fiskar och alger och andra vattenkrävande organismer så att de ska kunna må bra.
Mm.
Så att vi behöver hela tiden ha en förståelse för att fördela vattenresursen till allas behov. Men det kan vi lösa, därför att det är inte som så att totalen i Sverige är bekymmersamma, så att under ett år är för lite vatten, utan det är framförallt att vi har en dålig fördelning av vattenresurserna under året, att det är för, vi tar inte vara på vinterns vattenresurser som vi borde göra.
Mm. Så om vi tittar på lösningar då, alltså vi har ett växande vattenbehov och ett vattensystem i behov av upprustning. Något måste ju göras här, och det är ju inte helt enkelt med en resurs, vattnet alltså, som vi har behandlat lite som en slit- och slängvara, Harald.
Nej, men det är ju som att vi inte kan ta vattnet för givet längre, något som finns i oändlig mängd och som är billigt och sådär.
Mm.
Det är den bilden som jag har fått av alla de forskare och branschpersoner som jag har pratat med inför det här programmet. Vi måste förändra vårt förhållningssätt till vattnet.
Mm. Och ett sätt att göra det är ju att ändra priset på vattnet, att göra det dyrbarare. Dimitri Lennartsson, Ekots reporter, det här är något man har gjort i Danmark.
Ja, men verkligen. Danmark var ju en gång i tiden uppe i ännu högre förbrukning än våra 140 liter per person och dygn. De var uppe i 160 liter per person och dygn.
Mm.
Men då startade de en omfattande informationskampanj. Vattentaxan höjdes och de införde en slags miljöskatt också på vattnet. Det här skedde under 90-talet, den här skatten infördes. Priset på vattnet ökade stegvis och med det så lyckades man sänka förbrukningen till dagens cirka 100 liter per person och dygn. Som är alltså 40 liter mindre än vad vi svenskar använder. Och de betalar alltså mer än dubbelt så mycket som vi i Sverige för sitt vatten.
Och det har de accepterat?
Så är det.
Så de fick verkligen ner vattenförbrukningen genom att höja priset på vatten. Skulle man kunna göra något liknande i Sverige?
Kanske inte exakt på samma sätt, men visst är det många som tittar över Öresund, inte minst i vattenbranschen, och funderar på varför vi framstår så slösaktiga i jämförelse.
Mm.
Och jag har ju pratat med Karin van der Salm, hon är förbundsdirektör för Skånska VA Syd, en av landets största vatten- och avloppsorganisationer som har Malmö till exempel bland sina medlemskommuner. Och hon tycker att det är dags att på riktigt undersöka och testa nya prismodeller som innebär ett högre pris på vattnet även här.
Vi ska spana ut en färdplan på hur vi inför det. Från var vi står idag till en riktigt införande. Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi lever nu eller så som vi har det nu och den modellen som vi har lagt på det nu, så kan vi inte fortsätta.
Mm. Så hur gör man vattnet dyrare då?
Ja, men det handlar väl framförallt om tre olika prismodeller, för det är hushållen de siktar in sig på här, VA Syd ska understryka, och inte företagen i första hand utan privathushåll.
Mm.
Det första är att man kanske skulle kunna ha ett varierande pris över dygnet, att det är dyrare under kväll och morgon då många använder vattnet, lite som elen, eller vid särskilda händelser som under torka. Nummer två, vattnet generellt blir dyrare. Och att den rörliga delen av taxan då kanske blir lite större än den fasta, så att man kan påverka sina kostnader mer.
Och när du säger generellt, man sätter bara en högre prislapp rakt över hela brädet. Det blir dyrare för alla under alla tider så att säga.
Ja, allt vatten, precis.
Mm.
Till skillnad då mot en så kallad progressiv taxa. Alltså att man betalar ett visst pris upp till, låt säga, nu höftar jag, 100 liter. Och sen blir det dyrare efter det som ett sätt att gynna de som är ekonomiska.
Ja, just att komma åt slösarna helt enkelt.
Ja.
Ja. Kenneth, vilken av de här metoderna tilltalar dig för att göra vattnet dyrare och få det att kännas mer dyrbart för folk?
Jag tror det effektivaste sättet är att ha en sån tydlig koppling till volymförbrukningen som möjligt. Den som är sparsam och använder lite vatten ska belönas med att få en liten kostnadsökning. Och den som väljer att slösa för att vara beredd att betala mycket.
Mm.
Så man ska göra det så enkelt som möjligt. Och man ska inte hantera kunderna och abonnenterna som dumma. Utan man pratar om vad det handlar om och hjälpas åt att jobba med det. För vi har ju vatten. Så att vad det handlar om det är att vi ska värdera det vatten vi använder högre och se till att vi använder det framförallt där som dricksvattenkvaliteten behövs. inte tvätta fasader kanske i första hand med dricksvatten och inte spola bilen eller avloppet med dricksvatten. Det behövs inte, utan där kan man ha enklare vattenkvaliteter.
Mm. Men Dimitri, det är ju inte helt enkelt att genomföra en prisökning på vatten. Vad finns det för hinder här?
Ja, men kanske framförallt juridiska hinder som man måste titta på. Alltså, vad kan vi göra utan att ändra dagens lagstiftning? Mm. Idag är ju vattenlagen ganska strikt. Den har ju en princip om att man inte får gå med vinst inom VA-organisationerna eller ta mer betalt än vad det kostar att få fram vattnet, och att det är en mänsklig rättighet.
Ja, att tillgång till vatten är en mänsklig rättighet.
Ja, men precis. Mm. Och där vill ju VA Syd nu titta lite, vad kan vi göra med dagens lagstiftning i första hand? Men de öppnar också dörren, eller Karin van der Salm säger att kanske måste vi förändra lagen. I så fall så måste vi göra det på sikt.
Mm.
Sen är det ju också invånarnas acceptans här som Kenneth har varit inne på. Det ska upplevas som rättvist. Det kan också vara en utmaning. Och alla måste ju givetvis ha såna här digitala vattenmätare och se var de ligger. Annars blir det svårt att vara sparsam. Och sen är ju i grova drag vattenbranschen är ganska konservativ och trög, har jag fått till mig av flera som jag har pratat med.
Mm.
Och det här blir en ganska stor förändring ändå. Och Karin van der Salm sa det öppet när jag pratade med henne, att i den här branschen behöver man vara modig. Man måste våga utmana och sticka ut hakan lite för att något ska hända, vilket jag tolkar som att hon väljer att göra här liksom.
Mm. Kenneth?
Karin van der Salm, VA Syd, kan vara en utmärkt pionjär som driver frågan lite längre och testar den på riktigt. En spännande sak, bara en parentes att säga här, det är att vi hade ju en elkris i Sverige, framförallt i södra Sverige, i elområde 4 2022, när elpriset eller energipriset blev väldigt högt på grund av Rysslands invasion i Ukraina bland annat. Och den stora energiökningen ledde till att varmvattenförbrukningen gick ner.
Mm.
Eftersom man behöver tillföra värme till varmvattenberedaren. Och ofta är ju varmvattenberedarna eldrivna med elpatroner. Och det var alltså en tydligt mätbar minskning av vattenanvändning på grund av det höga elpriset. Så att kunderna är uppenbart känsliga för priser. De är inte dumma.
Kunderna är känsliga för priset. Hur ska man plötsligt få en acceptans för dyrare vatten, Dimitri?
Ja, men det är ju svårt att säga hur det eventuellt kommer att tas emot. Det är ju lite nytt territorium för oss i Sverige. Vi har alltid haft ganska billigt vatten. Och på VA Syd så säger man att det är viktigt att man förankrar, att man får en acceptans för dyrare vatten om man nu inför andra prismodeller. Det lyfts också att en faktor är att man kan påverka sin faktura själv, vilket vi är vana vid i många andra sammanhang i vardagen. Inte minst el och energi och så, att man kan, liksom, kan påverka sina kostnader. Och jag slängde faktiskt ut den här frågan till några i Malmö. Vissa av dem tyckte att det vore okej att betala mer för vattnet, medan andra, som en ung student med lite pengar som redan idag är ekonomisk eftersom det inte ingår i hennes hyra, hon tyckte inte det var en bra idé.
Mm.
Men en kille som heter Emil, han sa att det är viktigt för honom att vattnet är tillgängligt för alla människor oavsett inkomst. Men så föreslog han samma sak som VA Syd vill testa.
Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla. Och så kanske att det är att man har en gräns, vi säger upp till 120 liter vatten per dag som man inte behöver betala för. Sen så kanske all excessiv vatten där kanske man måste betala för.
Det är så, de sakerna som diskuteras faktiskt.
Ja, men det hade ju ändå varit okej.
Mm, så Emil är inne på samma sak som du, Kenneth, att med en sån här lagstiftning komma åt dem som slösar med vattnet. Men om man nu lyckas genomföra det här, eller om man nu ska försöka genomföra det här, hur är det med trögheten i vattenbranschen och det här med att man behöver vara modig om man ska göra förändringar där? Vad säger du?
Jag tror att det finns goda möjligheter att för till en förändring. Men jag tror att samtidigt som vi pratar om att vi höjer taxorna och ska göra det ekonomiskt tydligare för vattenförbrukarna att de ska vara beredda att ändra sin vattenförbrukning och minska sin vattenanvändning, så måste vi nog också samtidigt se till att om det kommer in extra pengar på grund av högre taxor, att de pengarna slussas vidare till vettiga investeringar. Så jag vill ju inte säga att vi bygger upp något jättekapital i någon VA-verksamhet som blir som Farbo Joakim, utan det här måste vara att de pengarna som kommer in, de ska fördelas och användas för att rusta vårt VA-system så att det fungerar bättre för framtiden.
Mm.
Och om man nu tar danska exemplet så har faktiskt danskarna gjort jättemycket sånt. Alltså de har ju använt pengarna till att öka hållbarheten, öka resiliensen, öka uthålligheten i sina dricksvattenförsörjningssystem. Man har även gjort avloppsreningen effektivare.
Men ändå rätt olika förutsättningar om man jämför Sverige och Danmark kanske. Danskarna de har kommit längre i medvetenheten kring vattnet, Dimitri.
Det tycker jag absolut. Jag träffade flera unga danskar faktiskt i höstas. Och det var en 20-årig kille som pratade ganska öppet liksom om hur ekonomisk och hur mycket medveten han är om vattenförbrukningen. Vilket jag tänker att man typ aldrig stöter på utifrån mina fördomsfulla erfarenheter här i Sverige. Nej, men en forskare som jag pratat med om det här säger att hon tror att en faktor är att man är väldigt beroende också av grundvattnet i Danmark till dricksvattnet. Alltså, de har en annan geografi, utsatta för risk för översvämningar där saltvatten kan tränga in och förstöra det här grundvattnet. De har inte alla sjöar som vi har här i Sverige. Vi har ju en jättestor andel av EUs ytvatten, alltså som jag förstår det, 40% av unionens sjöar finns i Sverige. Mm. Och då känns det som att man har hur mycket vatten som helst där, känns det som i alla fall. I Danmark är ju hotet mer synligt, de har inte de här ytvattentäkterna och det kan också ha mökat medvetenheten att de ser vad som står på spel helt enkelt.
Mm. Vi har en utmaning, precis som Dimitri visar, med att man ser ju nästan en sjö oavsett vart man reser i Sverige. Alltså man ser ju ytvattenresurserna och det är inte lätt att påstå att vi har ont om vatten när det är så pass mycket som är visuellt synligt. Men jag kan ju inte tänka mig att man behöver 140 liter vatten för att må bra per dygn. Eller använda 140 liter vatten för att må bra per dygn. Det är otroligt mycket vatten. Vi har ett sånt otroligt bekvämt system med trycksatta ledningar. Vi får in vattnet nästan gratis in i fastigheten där vi bor. Och sen kan vi använda vatten lite hur vi vill. Och sen så är det ett system som samlar upp vattnet och leder bort det. Mm. Så vi behöver inte ens bära ut vattnet när vi väl använt det. Det är otroligt smidigt och bekvämt. Och så ska det vara. Men då har man ju inte den här kopplingen till hur mycket vatten som rinner. Så att smartare vattenmätare, appar som berättar i mobiltelefonen hur mycket vatten som gick igår, påminnelser till tonåringarna att de duschar för länge, vilket de alltid gör, och få in förtydligande om hur mycket vatten som används och hur man kan på sitt eget sätt minska vattenanvändningen utan att det påverkar komforten på något sätt.
Det du är inne på nu är ju vad privatpersoner kan göra och för att spara vatten och ändra sitt beteende. Men kan man tänka sig tekniska lösningar som kan fungera också?
Det finns ju jättemycket man kan göra. Jag tycker de som har tillgång till stuprör, om de har eget hus eller sommarstuga eller vad det nu är, så ska de verkligen sätta in en regnvattentunna och samla in regnvattnet ifrån taken.
Mm, det låter inte väldigt så high-tech.
Det är inte high-tech, det är väldigt enkelt. Jag tror en sån tunna kan man köpa för en 400 kronor. Det är överkomligt. Men det betyder att man får in allt det regn som då kommer under året. Det kan man använda till exempel för bevattning i trädgården. Man kan ha det om man vill göra ren trädgårdsredskap eller putsa bilen eller vad man nu kan ha för sig. Mm. Sen så tycker jag att en väldigt effektiv och rolig metod är att sätta in såna här automatiska kranar som stänger när man inte använder dem. Alltså touchfunktion på kranarna. Så att bara när man håller handen framme vid kranen så rinner vattnet. Tar man bort handen så slutar det att rinna. Det är en enkel förändring. De kostar lite mer än en regnvattentunna. Men de betyder att det rinner bara vatten precis när man använder det. Alltså det här att det står en kran och rinner lite grann extra, det försvinner för att det styr man med sin egen touch. Bara precis när man behöver vatten så tar man ut det. Och sen så tycker jag man ska titta på om man har möjlighet att utveckla toalettspolningen. Toalettspolningen är fortfarande en bamseförbrukare av vatten och att ha sorterande, det finns idag fina produkter på marknaden där man kan sortera urin och fekalier och på det sättet få betydligt mindre vattenanvändning när man spolar på toaletten och det kan då det kan handla om många tiotals liter om dagen som man sparar. Vi är ju ganska tröga totalt sett med att ta in vattenbesparande åtgärder. Vi tittar i andra länder så har man kommit väldigt mycket längre. Låt oss inspireras av hur de har gjort.
Mm. Avslutningsvis då, om vi återvänder till Skåne där det har varnats för risken för vattenbrist i sommar. Dimitri Lennartsson, du som bor där, vad säger de du har pratat med om framtiden?
Ja, men branschen, i alla fall skånska VA Syd som jag har pratat med och som är en av landets största vattenavloppsorganisationer. De är inne på att det är dit vi oundvikligen är på väg, alltså med någon ny prismodell kring vatten. Och det dras en del paralleller med el och energi, att där har vi redan idag ett liknande system, att det kostar olika. Så det hela kan nog sammanfattas med att man är ganska överens om att framåt så måste vi sluta ta den här naturresursen för givet. Mm. Men också att man i så fall behöver agera och ändra på de här strukturerna som vi har inom branschen idag. Inom tänket också, människors mentala karta kring det här. Och om vi återvänder till lantbrukaren Christian Gustafsson och oron för sommaren som kommer med tanke på grundvattennivåerna, så verkar han ta det hela med ro.
Ja, det vet jag. Det får man väl ta då efterhand. Att det är lågt, jag vet inte hur lågt det kan bli innan det tar slut. Det är inte så att jag ligger sömnlös över det om nätterna, då hade man ju inte sovit de sista 10 åren. Utan det är väl bara en sak till som behövs lösas.
Ännu en sak som behöver lösas, säger lantbrukaren Christian Gustafsson. Tack Dimitri Lennartsson, reporter på Ekot, för att du var med. Och tack Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten.
Tack, tack.
Tackar.
Vi som har gjort klotet idag är Harald Andersson, tekniker David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.